Vi ska återvända till första Korinthierbrevet, första kapitlet som vi började de här bibelstudierna med. Och så ska vi läsa ett avsnitt som vi hoppade över, nämligen 26-31 verserna. 1 Kor 1 och 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Vi har läst tidigare i Romarbrevet att Gud utväljer. Och där skriver Paulus att när Gud utväljer så gör han det fullständigt godtyckligt. Han ser inte till några mänskliga meriter. Därför att han vill kunna visa att han kan göra vad han vill genom vem han bestämmer. Han är inte beroende av det mänskliga råmaterialet, han som har skapat oss. Han kan göra allt i våra liv. Men här utvidgar nu Paulus lite grann perspektivet och säger att Gud väljer inte alldeles på måfå, utan han har en förkärlek till att välja den som ingenting är i världens ögon. Han är alltså inte ute efter de berömda, de duktiga, de stora och allmänt aktade. Utan istället blir det ju så att när man väl tagit emot hans kallelse, så kan ju själva kallelsen användas för att skapa storhet. Och då har man ju redan övergivit eller börjat att överge sin kallelse. Att fördjupa kallelsen, att behålla så att säga det genuina, det autentiska, det trovärdiga. Det handlar om att också behålla sin oansenlighet. Paulus talar inte om hur man ska göra för att bli framgångsteolog, men han säger vad man ska undvika. Och det är ju redan det stort nog. Han talar lite grann om sin egen roll som apostel, om vi går till fjärde kapitlet. Jag börjar läsa i den sjätte versen. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni har blivit rika, ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Det har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Den som Gud utväljer löper ju alltid risken att bli förhånad eller förlöjligad i världens ögon. Det är ju ofta det som människor tänker på när de börjar känna en längtan efter en kristen tro. Vad ska folk säga? Vad kommer min svärmor att säga? Vad kommer min hustru att säga? Eller vad kommer min man att säga? Det är kanske vanligare fråga. Vad kommer mina barn att tycka och så vidare? Vi kan förundra oss över att Israel blir så angripet, så nedvärderat, så utmanat på alla plan. Men det har ju med kallelsen att göra. Och det är ju i detta läget ett val mellan att stanna i den utsatta positionen och vara trogen sin kallelse, eller att på något sätt försöka förena kallelsen med någon form av aktning i världens ögon. För det är ju i den situationen som man börjar glida över från det äkta till det falska, till det som så att säga ser äkta ut men inte längre är det. Jakob skriver ju lite grann om det här i sitt brev, i andra kapitlet. Ja, det jag tänker på är egentligen fjärde kapitlets fjärde vers. Vi kan läsa från början av kapitlet. Fjärde kapitlet alltså. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som man har låtit bo i oss? Jesu återkomst beskrivs ju i många gammaltestamentliga texter som en dag då allt som är stolt ska ödmjukas. Vi ska gå till Jesaja, till det andra kapitlet. Tidsdimensionen är lite omvänd i det här kapitlet. Den första halvan av kapitlet talar egentligen om det som vi brukar kalla för tusenårsriket, och svärd ska smidas till plogbillar och då alla ska sitta under varsitt fikonträd och må gott. Men från sjätte versen så talas det om Herrens dag. Det är alltså den dag då Messias kommer. Jag börjar läsa där i sjätte versen. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus därför att det är full av österlandets tänkande. Det är spåmän som filisterna. Det ingår förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar, oräkneliga är deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nerböjda och männen förödmjukade. Du ska inte förlåta dem. Fly in i klippan och göm dig i stoftet av fruktan för Herren och hans höga majestät. Ty människornas stolta ögon ska förödmjukas, männens högmod ska bli nerböjt och Herren ensam ska vara upphöjt på den dagen. Ty Herren Sebaots dag ska komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det ska bli förödmjukat, mot alla Libanons sedrar, det höga och upphöjda, och så vidare. 17 versen. Människornas stolthet ska slås ner och männens högmod förödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen och avgudarna ska fullständigt försvinna. Vi ska bläddra till profeten Sefanja. hans andra kapitel. Tredje kapitel, förlåt. Jag börjar läsa i den 8:e versen, Sefanja 3:8. Och här möter vi på nytt den här bilden att Herrens dag inträffar när hedna folken samlar sig mot Jerusalem. Och då Herren kommer att böja allt som är högt och självsäkert. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått emot mig. Ty då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervist hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Jag ska samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, jag ska på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag ska låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden där de var så hånade. På den tiden ska jag föra er hem, ja, då ska jag föra er samman. Jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Ja, domen kommer över allt som är upphöjt, självsäkert, trotsigt, hårdnackat. Men så långt det är möjligt tror jag att Gud kommer att döma det inom mig som är högt, stort, självsäkert, och ändå låta mig överleva. Det låter ju väldigt definitivt när Sefanja får säga: av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Det kan inte bli mycket kvar då, tänker man. Men då ska folken få renade läppar. Så att det finns tydligen i alla fall en fortsättning. Och det är ändå bara så att tidens fullbordan, tidens avslutning, går emot en punkt där all den mänskliga kapacitet som fungerar utan Guds medverkan går under. Då det ska bli konkret för oss, detta som Jesus säger, att mig förutan kan ni ingenting göra. Mig förutan kan ni ingenting göra. Vi ska gå till 5 Mosebok 32 och titta lite grann på texten där. Vi har ju bara rört ganska hastigt vid det här kapitlet, men jag rekommenderar det kapitlet till noggrann genomläsning. Det brukar kallas för Mose avskedssång. En profetia som Mose får lov att uttala över Israels folk innan folket går över Jordan och strax innan Mose får lämna detta livet. Och det handlar om att Herren har fört sitt folk genom öknen. Och så länge som folket var i öknen så gick det i alla fall något sånär. Men när man kommer in i landet som flyter av mjölk och honung, då blir människan duktig och avfaller. Och när människan då, när Israel då överger Gud som folk, börjar offra till avgudarna, när man alltså börjar älska rikedomen istället för att älska Gud som gav rikedomen, så vänder sig Gud till hedningarna för en tid i sin vrede. 21 versen. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem med det som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Det dåraktiga hedna folket är ju kyrkan. Ett folk som inte är ett folk. Och Gud resonerar alltså så här, att flörtar ni med avgudarna så ska jag flörta med hedningarna. Så får vi se vem som vinner. Och medan Herren gör det, så på något sätt kommer folkets kraft att tömmas. För att här kommer sedan en lång och smärtsam beskrivning av folkets umbäranden genom historien. Och ända fram till 35 versen så är det fullständigt känns det fullständigt stängt och hopplöst på något sätt för folkets räkning. Plötsligt kommer det i 36 versen utan föregående varning en total omsvängning. Herren ska ta sig an sitt folks sak, står det i folkbibeln. Till Herren ska skaffa rätt åt sitt folk, stod det i gamla översättningen, och det tycker jag nästan är bättre. Han ska alltså fälla en dom för sitt folks räkning. Han ska ta sig an sitt folks sak och förbarma sig över sina tjänare när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. Då ska han fråga, var är deras gudar, klippan de tog sin tillflykt till, det som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin. Må det stå upp och hjälpa er, må det vara ert beskydd. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Se, jag lyfter min hand upp mot himlen och säger, så sant jag lever för evigt, när jag vässat mitt flammande svärd och min hand skipar rätt, ska jag ta hem på mina ovänner och vedergälla dem som hatar mig. Jag ska göra mina pilar berusade av blod, mitt svärd ska mätta sig av kött, av de slagnas och fångnas blod, av fiendehövdingars huvuden. Jubla ni hedna folk med hans folk, för han hämnas sina tjänares blod. Han tar hämnd på sina ovänner och bringar försoning för sitt land och sitt folk. Det här är ju en oerhört gåtfull bild. Vi kan bara förstå att det här är ett dramatiskt skeende. Men det är också ett skeende där människans kraft töms ut. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och ändå löses det hela upp i jubel. Jubla ni hedna folk med hans folk, ty han hämnas sina tjänares blod. Det här är ord som vi inte kan förstå och som vi heller inte ska försöka att göra historia i förväg av, som jag har sagt förut. Utan vi kan bara konstatera, den seger som Herren vinner till sist, den sker genom det som i världen ingenting är och det som ingenting var. Det ska till sist triumfera. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och här beskrivs ju alltså på ett sätt en sorts historisk process i Israel. Herren hämtar ut folket ur Egypten och för det genom öknen. Och det är alltså i stora umbäranden och svårigheter. För in det i det välsignade landet, folket blir rikt och avfaller. Precis detsamma sker ju sedan med folk efter folk som evangelium når till. Evangelium kommer till okunniga människor som lever i hedendom under avgudar och ofta under våld och förtryck, också med religiöst förtecken. Och så får man evangelium, och med evangelium kommer rättfärdighet, välsignelse, man kan lita på varandra, och med allt detta kommer förr eller senare någon form av välstånd. Och när välståndet kommer så avfaller man. Man går alltså från okunnighet till välsignelse och sedan till förhärdelse. Och till sist så står ju alla hedna länder där och är beredda att angripa Guds folk därför att det är Guds folk. Det finns ingen okunnighet i det här, utan det finns ett sorts avfall. Och Paulus talar om det här avfallet. Andra Thessalonikerbrevet 2. Jag läser från början. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Paulus talar ändå om att det kommer att ske ett avfall. Och ett avfall kan ju bara ske där det förut har funnits en tro. Avfall har ju inte med okunnighet att göra, utan med förhärdelse. Om vi bläddrar till andra Timoteus brevet 3, så kommer Paulus in på det här igen. Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus målar inte bilden av det kommer att bli bättre och bättre. Evangelium breder ut sig lite i taget och till sist så är kyrkan stor och härlig och alla står med händerna i vädret och då kommer Jesus. Utan han talar istället om att hedna folken kommer att gå samma utvecklingskurva, genom samma utvecklingskurva som Israels folk. Så att på Herrens dag behöver alla folk ödmjukas. Och Herren kommer att ödmjuka alla folk på sin dag. Och när så sker, så är på något sätt frälsningsverket fört i hamn. Och här finns mycket som vi kan känna oss frågan inför, men det kan vara nyttigt också att se att det finns mycket som vi inte kan kartlägga. Och vi hela tiden behåller känslan av att ja visst, några pusselbitar har vi. Men flertalet pusselbitar som vi skulle behöva för att lägga hela pusslet, de har vi inte. Och de tillhör inte oss. Vi får bara se att så pass mycket av mönstret är oss givet att vi kan förstå att Gud har allt i sin hand. Och det är ju därför som vi kan lyfta våra huvuden när vi ser att dagen nalkas, trots att det inte blir lätta dagar framöver. Vi vet ändå att vår förlossning nalkas, och det får vi leva med, leva i, söka Gud, stå kvar i den kallelse som vi har.